Hej och välkomna. Förra programmet pratade jag om Twitter och jag hade Elvira Kotowska som gäst. Dagens program handlar om internet och som gäst har jag Mr. Internet himself som han presenterades förra veckan när han avslutade webbdagarna i Stockholm. Mr. Joakim Jardenberg. Jag börjar med en bakgrund till internet. Föregångaren till internet, ARPANET, utvecklades som ett militärt forskningsprojekt i USA. I slutet av 1980-talet skapades HTML och HTTP, standarderna för att beskriva och överföra webbsidor. Genom webbens standardisering och utveckling under 1990-talet sköt antalet internetanvändare i höjden, och även informationen. 2006 säger man att det som finns på internet motsvarar all information som mänskligheten skapat de 5000 åren före. Det är alltså en informationscontainer av rang. Internet är idag ungefär 80% ostrukturerad data och därför försöker folk strukturera det genom att sätta etiketter och tagga information som jag pratade om i de tidigare programmen. Det finns de som säger att internet fördubblas var 72 timme. Smaka på den. Surfningen är död eller länkarnas revansch. Nå, för att börja från början. Det som hoppade på internettågen när det började blev mer allmänt 96-97. Kommer säkert ihåg när man skulle söka något på internet så använde man AltaVista eller fick länktips via någon facktidning. När man blev lite varmare i kläderna så började man att surfa. Det vill säga man planlöst for omkring på vågorna för att hitta någonting. Och hur det funkar i praktiken var att man kanske hitta en länk och så klickar man på den och kollar om det var något att ha. Och så kollar man om det fanns någon länk på den sidan och så surfar man vidare. Man kunde utan problem sätta ner timmar på att hitta något vettigt. På samma sätt kunde man utan problem gå igenom de 100 första sökresultaten på AltaVista eller Yahoo. När vi börjar komma till slutet av 1990-talet så började det dyka upp länkportaler där relevanta länkar samlades. Så att man inte hela tiden behövde söka efter den. Nackdelen med länkarna i portalerna var att det efter ett tag var trasiga. Att sidan inte fanns mera. Det blev en hel del surfande trots att länkportalerna kom till. Ett åländskt exempel var faleden.com som sedermera blev allan.com. När vi kommer till mitten av 2000-talet börjar Google på allvar ge mycket bättre träffbilder. Så folk surfar inte alls lika mycket. Länkportalernas betydelse börjar avta som bra källor. Att man skulle gå till sidan 2 på Google var mycket ovanligt. Istället börjar vissa webbsidor bli så innehållsrika att man besöker den varje dag. Då tänker jag på Aftonbladet till exempel, som inte egentligen ens har ändrat speciellt mycket utseende sedan starten 1994. Det är ju lite smålustigt att gästen idag, Joakim Jardenberg, var en av pionjärerna som var med och startade upp Aftonbladet vid den tiden. En annan sak som också kom igång mycket i början på 2000-talet var 24-timmars tjänsterna. Och kanske främst då bankerna som var i bräschen för det. Internet är som sagt en ostrukturerad informationscontainer. Så det blir helt avgörande att man har någon typ av filter så att man kan hitta i detta enorma informationsutbud som internet är. Runt 2010 börjar människor att skriva och dela länkar med varandra via Facebook och Twitter. Och det där har ju gjort att man behöver inte gå in på olika webbsidor för att hitta informationen om man har bra vänner i sina nätverk. Utan man får det serverat gratis. Men nu börjar det bli dags för att ha intervjun med Joakim Jardenberg. Den börjar kanske lite stelt men sen blir den ganska så mysig ju längre tiden går. Det var jätteroligt att snacka med dig, Jocke. Hej Jocke, det är jättetrevligt att få dig på tråden.
Hej Mats, det är jättetrevligt att vara på tråden om man nu kan säga så när vi sitter på trådlösa nätverk.
Ja. Jag tänkte bara säga så här, en liten kort introduktion om dig, sen får du jättegärna komplettera. Min uppfattning är att du är en internaut, en Twitter-taliban, en bloggvalp och Mr. Internet himself.
Ja, vad ska jag säga om det?
Du får säga vad du vill. Internaut, jag vet inte om du har sett det uttrycket förut. Jag hittade på Wikipedia för någon vecka sedan.
Ja, jo då. Jag har sett det förr.
Och det stämmer väl ganska bra på dig, eller?
Ja, det tycker jag väl. Och även det du säger med Twitter. Vi var ju ett par stycken som av Dagens Media blev utsedda till Twitterpoliser. Det är väl en annan vinkel på det. Det är väl lite grann sådär om man är väldigt uppkopplad och väldigt engagerad och väldigt, ja, väldigt på helt enkelt. Va? Då får man väl kanske de epiteten att man sticker ut lite grann och har lite grann en nästan så här lite ordningsman i klassen roll och sådär. Det är många roller vi får, vi som hänger på nätet hela tiden.
Var det med kommunchefen eller var det något annat sammanhang som Twitterpoliser kom in i bilden?
Nej, det var nog i någon sån här liten årskrönik eller någonting som Dagens Media gjorde när de pekade på mig och Mymlan och Staffan Dopping och Deeped och ett par stycken till och tyckte att vi väl for omkring på Twitter och tog folk lite grann i örat. Så här var lite, så lite ordningspoliser. Nej, men med kommunchefen så blev vi ju kallade för bloggvalpar. Alltså vi får så mycket roliga benämningar. Då blev vi 40-50-åriga gubbar, vi blev helt plötsligt kallade för bloggvalpar.
Ja, just i det här fallet. Kommunchefen blir min gäst nästa vecka.
Mm.
Och det känns ju som att det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Känns mera träffande i det fallet.
Ja, precis.
Om du skulle beskriva internets utveckling, ja, med någon så här 5 års mellanrum eller 3 år innan sociala medias intåg. Kan du ta några korta milstolpar ur ditt perspektiv?
Oj, ja, men den första fasen som internet gick igenom, det var väl en oerhört teknokratisk fas. Liksom. Då handlade det om foliehattar och vitrockar och det var mycket, mycket snack om hur allting liksom rent tekniskt skulle hänga ihop. Och vi var väl nästan lite förälskade i själva tekniken. Och det där höll väl i sig i 3-4 år och det handlade väldigt mycket om att vi såg det här som ett lite nyare och lite smartare sätt att göra ungefär samma gamla saker som vi alltid har gjort.
Var det här 93-94 eller?
Ja, det kan man väl säga. 93-94, kanske hela vägen fram till 96 där någonstans när vi såg den första folkliga explosionen. När man kan säga att bubblan egentligen, det som sen kommer att kallas för IT-bubblan, började röra på sig. Det var ju alla kopplade upp sig helt plötsligt och vi såg hur internet höll på att bli en massrörelse. När det stod klart att det inte längre bara skulle vara någonting för teknikerna och universiteten utan att det blev en massrörelse. Då blev det ju också en oerhörd samling av vad ska man säga, affärsidéer och ett nästan religiöst synsätt på hur det här skulle förändra allting.
Mm.
När tiden egentligen kanske inte var riktigt mogen för det. Va? Det var väldigt mycket av det som vi egentligen gjorde där från 96 och fram till 2000. Det har vi ju plockat upp nu igen, men nu gör vi det på ett annat sätt. Nu är det mer på riktigt och tiden har hunnit ikapp de tjänsterna och de personerna och de affärsmodellerna så att säga. Men det var en spännande tid där kan man säga från 96 fram till 2000 när allting var möjligt och allting gick att göra. Det fanns liksom hur mycket pengar som helst. Det var Klondike. Alla var guldgrävare.
Själv så 95 började jag på internet då. Och min fru så jobbade i Saudiarabien. Eller det fanns internet där men det var ju inte tillåtet. Så vi fick faxa. Och det tog 1 minut innan man fick klarton med faxen. Och den minuten kostade ja, motsvarande kanske 300 spänn. Så det var ganska dyra fax. Men vad gör man inte?
Nej, men precis. Alltså på den tiden så kunde du till och med gå in på, jag tror det var Teknikmagasinet som sålde internet på en CD-skiva. Alltså inte hur du skulle koppla upp det, utan man hade paketerat ihop ett antal sajter och så sålde man det på en skiva och så sa man, här är internet offline liksom. Så det var den billiga smidiga vägen. Och vi hade jättemycket sådana här spännande bryggor och sådär. Du kunde ställa frågor till den tidens Google. Jag tror det var Archie man ställde frågor till, framförallt via mail och sådär. Så du skickade iväg ett mail med din fråga och sen väntade du 7 minuter och så kom det ett svar tillbaka. Och, ja, det var häftigt.
Kommer du ihåg vilket var det första ord du sökte på internet?
Ja.
Vilket var det? Eller vågar jag fråga det så här publikt?
Nej, jag kommer faktiskt ihåg de tre första orden jag sökte på. Det första det var mitt eget namn, jag sökte på Jordanberg.
Ja.
Det andra var att jag sökte på sex. Och det tredje var att jag sökte på vaktelägg.
Jag kommer faktiskt ihåg mina tre första också, men de var inte lika roliga som dina. Det första var Åland. Och det andra var Geta, som är min hemkommun. Och då som man fick träff var en japansk sko som hette Geta eller någonting sånt. Och det tredje var idrottsföreningen, Gestart. Vilka skulle du säga att de största överraskningarna eller aha-upplevelserna sedan 92 som du har fått av internet?
Den första riktiga sån här uppenbarelsen där jag för första gången kände hur stort och häftigt det här var. Det var den första gången jag testade Mosaic. Alltså första gången jag testade en webbläsare. För att då gick det upp för mig att vad fan, det här kommer min mamma att kunna hantera. Hon kommer att kunna sitta i det här fönstret och klicka runt på blåa länkar och faktiskt få saker och ting att fungera. Innan dess var det var ju mycket terminaler och det var The Well och det var Archie, Wise, Gopher, massa sådana här suspekta konstiga tjänster som allihopa liksom var... De var roligare att använda än vad de var nyttiga liksom, för att man fick nörda loss. Va? Men första gången jag satt ner med en webbläsare, det var en uppenbarelse. Det var verkligen shit. Alltså, det här funkar ju. Det här fattar folk.
Det ligger mycket. Förresten, tillbaka till den här förra frågan. Efter att jag söker de där tre orden, sen visste jag inte vad jag skulle söka på, för det kändes som att hela världen hade öppnat sig för mig. Hade du någon liknande, eller varför är det just tre första du kommer på?
Nej, men det var nog lite grann för att redan då så var jag lite insnöad på de gamla grekerna och Aristoteles och sådär. Jag tyckte det var så häftigt med honom för att man sa att han var den sista människan som visste allting som fanns att veta. Och den känslan när jag hade gjort de här tre sökningarna, det fanns fler, jag tror jag kan komma på ett par till ifrån min 10 första lista, men just de här tre, det var att vad fan, jag kan ju hitta någonting om vad som helst där ute. Det var därför jag efter sex sökningen försökte liksom hitta någon sån här udda pryl, va? Vaktelägg liksom, va? Kunde jag till och med, vilket jag fick i det fallet då, jag fick två eller tre träffar på vaktelägg, va? Kunde jag till och med få träff på en sån konstig pryl liksom, så då inser jag att vad fan, allting kommer att finnas där ute. Det var häftigt. Ett annat sånt här jättehäftigt ögonblick, det var de första åren här runt 94-95. Ja, 94-95 så jobbade jag ganska mycket med utbildningar av olika slag. Och jag kan så väl komma ihåg första gången jag kom in i klassrummet och en av mina elever kom fram till mig och sa: har du sett den här coola sajten som öppnade igår? Och jag hade inte sett den. Alltså första gången någon av mina elever kom till mig med en sajt som jag inte hade sett innan. Och det är också ett sånt här ohyggligt skönt perspektiv idag när man tänker på att förra året så startades det liksom 20 miljoner nya sajter och vi har typ 297 miljoner olika internetsajter där ute. Men jag kan fortfarande komma ihåg det ögonblicket när någon kom till mig och för första gången visade en sajt, alltså en av mina elever visade en sajt som jag som lärare inte redan hade koll på. Det var häftigt.
Idag är det väl ganska vanligt att ungdomar visar lärarna någonting som de inte känner till.
Ja, det är väl en självklarhet idag. Det är väl en av grundpelarna för liksom hur vi behöver reformera och bygga om skolan. Den erfarenheten har jag med mig sedan den gången i alla fall. Att som lärare så är man bara ett instrument idag. Man är bara en del av lärandeprocessen. Man är inte den som ska komma med alla svaren.
Om du skulle välja en låt som du förknippar med din relation med sociala medier, vilken skulle det då vara och gärna varför?
Oj. Skulle jag ha förberett det?
Jo, men... men ingen fara. Du kan fundera på det.
Ja, jag får göra det. Vi återkommer till det på slutet istället så ska jag ha klurat fram någon roll.
Ja. Den kläcker man ju inte fram så här spontant om man inte har tänkt på det.
Nej, framförallt så måste man ju akta sig för alla de pinsamma fällorna. Liksom. För det första som dyker upp i min skalle, det är ju We Are The World. Och den kan man ju inte säga. Det går ju liksom inte.
Varför inte? Första alternativet är väl det som är ganska okej, brukar det vara.
Ja. kan väl säga att det finns någonting gemensamt i känslan i den låten, och det som är internet och sociala medier för mig, att det verkligen handlar om tillsammans liksom. Att vi bygger det här, vi gör det här tillsammans. Det är inte en lead singer, utan det är tusentals stämmor liksom som gör det tillsammans.
Vet du vilken minne är då?
Nej, jag får höra.
Imagine.
Ah, såklart.
Utan några gränser och alla folket tillsammans. Men jag tänkte återkomma till det. En liten lurig fråga kanske. Jag har ganska många använda konton inom sociala medier. Och jag har försökt gissa hur många du har. Men har du någon susning om hur många du har inom sociala medieverktygen?
Nej, det har jag inte. Och jag vet inte, är det så relevant egentligen att man håller koll på det? Det som är intressant är väl de som du för stunden använder. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Det finns ju verktyg för det där så att man kan gå in och claima sitt användarnamn på ett flertal olika profiler och sådär. Man borde ju kunna använda något sånt verktyg för att se hur man ligger till. Men nej, jag har ingen koll.
Det har ju inte att göra med hur många konton man har, utan det är mer att du är nyfiken och testar en massa olika saker. Jag försöker också, men jag hinner inte så mycket eftersom jag har tvååriga tvillingar som jag måste försöka lite skärpa mig med. Men vilket är ditt favoritverktyg då, sociala medier, eller vilka?
Alltså för det första, för att liksom knyta an till det du säger, nyfikenheten är oerhört central. Om man nu ska så kalla mig för en internaut, så är det väl lite grann det som är kärnan i min verksamhet, är att jag är fruktansvärt nyfiken och verkligen vill testa allting som dyker upp. Och att jag nog har relativt så snabbt att få grepp på vad fan det är för någonting. Så att det som man alltid kommer tillbaka till nu, det som jag liksom landar i, det är ju naturligtvis Twitter. Twitter är ett fantastiskt redskap just för att det är så avskalat och det är så... I sin begränsning så skapar det en alldeles speciell sorts dialog. Jag tycker det är fantastiskt. Sen, jag är ingen så här vansinnigt duktig Facebookare, utan det är mest så att jag flödar in en hel del saker på Facebook och sen så lever jag upp det och levererar upp och svarar när någon kommenterar. Men Facebook är ju djupt imponerande naturligtvis. Ut i de här små nischerna, så här tjänster som har tagit tag i mig, så är jag fortfarande väldigt glad för Foursquare. Jag tycker det har varit fantastiskt att följa deras resa egentligen, hur de laborerar med det här med gamification, alltså att använda game mechanics och spelmekanismerna i att försöka locka mig som användare att komma tillbaka och sådär. Det är en tjänst som jag vet att många inte fastnar för, men som jag tycker är jättespännande att följa.
Social gaming är ju oerhört intressant. Jag är ju med som Ålands representant i Nordic Gaming. Och då träffas vi i Malmö en eller två gånger i år och delar ut pengar. Och det är jätteintressant att se de här nordiska ungarna som lämnar in bidrag. De får pengar till att skapa en demo. Och där har man ju sett en ganska stor trendförändring på de 3,5 år som jag varit med.
Vad är det för trendförändring du ser då, att det går ifrån väldigt traditionella datorspel över till social gaming eller vad?
Ja, det för 3,5 år sedan så fanns det väl inte en Facebook-ansökan och inte en iPhone. Och nu är det ju en stor del, så det har blivit mer brett helt enkelt.
Det är intressant att se det här, att tidigare så var det en väldigt stor skillnad mellan det vi gjorde offline och det vi gjorde online. Nu smälter det ihop på alla plan, och spelarenan är ju ett område där det här syns väldigt tydligt. Alltså saker som vi aldrig trodde skulle kunna gamifieras har ju blivit spel. Det finns ju to-do-listor som bara bygger på liksom achievements och badges och rewards. Alltså det tråkigaste du kan tänka dig egentligen, en att-göra-lista, lägger man ett spelelement på så genast blir det någonting. Eller det som vi håller på med här när vi tomtar runt och checkar in och vi blir borgmästare och vi ska försöka göra en bättre vecka än vad vi gjorde förra veckan. Alltså det är jättespännande att se hur online och offline smälter ihop på så många plan. Spelvärlden är verkligen en smältdegel för den sammansmältningen, och det har alla någonting att lära av, tror jag. Så oavsett vad du sysslar med, även om du tycker att spel är inte för mig, så måste du ha ögonen på den mischen.
Orsaken till varför jag satsar stenhårt på sociala medier så är faktiskt Dallet.se för 2 år sedan. min äldsta dotter som var med där och spelade. Känner du till stallet.se?
Ja.
Och där köper man ju hästar och så säljer man dem och efter att man har placerat dem och så vidare. Och när vi hade fått tvillingarna, det är ungefär 2 år sedan, så lyckades hon övertala mig till att köpa en shetlandsponny, en riktig häst.
Okay.
Mitt i samma veva. Nå, det är ett insiderbrott, frun är ju helt klart inblandad. Men i alla fall, så shetlandsponnyn hade ju inte vuxit. Men det har ju hon gjort för att hon är 14 då, nu. Och så sa hon i oktober att pappa, jag kan tänka mig att sälja den här hästen nu. Sa hon en tisdag morgon. Och så tänkte jag, okej, jag kan hjälpa dig i helgen. Jag har så mycket att göra. Mm, sa hon. När jag kommer hem på tisdag eftermiddag så säger hon, pappa, jag satte upp en annons på hästnet.se och på Facebook och jag hittar 4 intressenter och det är en kvinna i Falköping som kommer hit på lördag och skriver kontrakt. Och så, jaha. Och så när jag pratar en minut med den här kvinnan, så hästen är i Falköping nu. Och jag tror jag faktiskt frågar, vad satte du för pris då? Ja, det är dubbla. Okej. Och grejen är det att hon har gjort det 100-tals gånger redan. Jag kallar det för viral learning. Och det är klart det är inte något nytt påfund att man lär sig genom praktik. Så därför tycker jag att social gaming är så himla intressant och fascinerande.
Absolut.
Och därför tänkte jag också att nu måste jag börja titta på det här ur ett affärsmässigt perspektiv. Du är ju med på väldigt många ställen. Och då måste jag ju bara fråga, hur ser du på personligt kontra privat? När det är på internet, var drar du gränsen?
Ja, gränsen drar jag väl egentligen i sovrummet. Och det är inte för att jag vill, utan det är för att min fru kräver det.
Låter som en klok kvinna.
Nej, men skämt att säga det. Alltså gränsen, min egen gräns, den är egentligen icke-existerande. Utan vad det handlar om det är att du kommer till en nivå där andras transparens och andras integritet kommer att spela in, och då måste man ju försöka respektera den. Så att om jag bara vet om var någon annans gränser går någonstans, så kliver jag inte medvetet över dem. Och det betyder ju till exempel att det finns en liten skyddad sfär i vårt hem liksom, där jag vet att jag tycker min fru eller min son att här går min gräns, va? Då kliver jag inte över den. Men annars för min egen del så finns det egentligen inga gränser. Ja, lite grann som ett experiment, men också lite grann som en uppenbarelse faktiskt, att jag har sett att ju mer jag bjuder av mig själv, ju mer får jag tillbaka. Och eftersom jag inte har hittat någon bortre gräns där den ekvationen upphör att fungera, så hade jag varit beredd att fortsätta bjuda på mig själv hur långt som helst egentligen.
Jag har en liten sån här tes om Facebook. För på Åland så använder man det egentligen som ett kommunikationsverktyg, en marknadsföringskanal, men kanske det som är lite unikt är att det är en personlig hjälpverktyg helt enkelt. Vet du vad jag är ute efter då när jag säger hjälpverktyg?
Det är bättre att förklara hur du tycker att ni använder det.
Jo, det håller på att bli Ålands intranät.
Ja, då är jag med. Det brukar man ju säga om Danmark annars, att danskarna har ju så sjukt hög penetration på Facebook också, så att det skulle kunna fungera som Danmarks intranät. Ja, då är jag helt med på vad du menar, definitivt. Alltså det kan man ju säga in i organisationer också. Jag önskar att de flesta organisationer hade kastat ut sina svindyra, överarbetade och underbefolkade intranätlösningar och skjutsat in folk i en Facebookgrupp istället. För då har de ju faktiskt börjat kunna jobba tillsammans.
Det finns ju stora drakar som Microsoft, IBM och Oracle och så vidare. Men det känns som att IBM är lite och tänker i rätt banor. Och de pratar ju ganska mycket sociala medier internt. Jag vet inte, har du tittat någonting på vad de håller på med, IBM?
Och man ska definitivt inte underskatta IBM. De är oerhört duktiga på att uppfinna sig själv om och om igen. Mycket märkligt företag.
Jag ser inte samma tendens varken hos Apple eller Microsoft, att de ska tänka rätt där.
Nej, alltså Microsoft har jag väl inget större hopp om. Apple är väl intressantare på det viset att de väldigt medvetet väljer att göra fel, om vi ska uttrycka det på det viset. Och det är väl som många säger, att försök inte vara Apple om du inte har Steve Jobs liksom. Det är De kommer undan med det här för att de är så extremt annorlunda och gör saker och ting så annorlunda. Men egentligen är de ju själva antitesen för att företag ska bedrivas.
Mm, det är sant. Så vad jag menar då med det här personlig hjälp, så jag brukar prata om på föreläsningen att för 1,5 år sedan så kunde inte jag hitta ett ord som jag sökte på Google och få något vettigt svar på de 10 första. Jo, ibland kunde man göra det. Men sen slog det mig för ett tag sedan att nu kan jag ju ställa frågor till midsommar utan problem, utan Google kan svara. Och det är ju det att om man vill ha personlig hjälp, då är Google ganska meningslöst. Och det är där Facebook kommer in på Åland. Allt från borttappade navkapslar till få hjälp med till handla på Ikea. Eftersom vi är en ö, jag tror det hänger ganska tajt ihop med det. Så före Facebook-tiden så frågar man, är det någon som är på väg till Ikea och köpa lampskärmen, att man inte behöver dra iväg själv? Och den frågan kommer minst 2 gånger i veckan på Facebook nu.
Just om lampskärmarna alltså?
Ja, just lampskärmar och lila. Det är lite överraskande.
Vilken konstig hang-up.
Nej.
Jag måste åka till Åland snart igen. Nej, men det är väl klart. Alltså. Och det är säkert som du säger att det är faktum att ni är en, man ska inte säga isolerad, men att ni är en avskärmad, ska man säga, tydligt definierat geografiskt område. Det är klart att det ökar den sortens nytta. Det finns ju tajta kopplingar mellan vår fysiska värld och vår digitala värld. Och då passar ju vissa digitala instrument bättre in i vissa fysiska sammanhang än andra. Och jag tror till exempel att Google är extremt medvetna om det här. Google jobbar ju jättehårt idag på att inte ha en statisk page rank som definierar hur sökresultatet ska se ut på samma sätt för alla i hela världen, utan deras algoritmer blir ju mer och mer anpassade efter den du är hela tiden. Så att de är väl, när det gäller det här som du började med, liksom att kunna ställa frågan och få ett vettigt svar, så tror jag nog att Google har mycket kvar att ge. Men när det gäller att hitta någon som är intresserad av att åka tillsammans för att handla lila lampskärmar, så är det väl klart att det sociala nätverket har en tydligare roll där.
Jo, nästa grej. En av de här aha-upplevelser som jag hade efter ett halvår på sociala medier var väl september 2009 ungefär. Och det är att aldrig tidigare i mänsklighetens historia har den yngre generationen lärt den äldre att kommunicera. Jag, mina föräldrar, mobil och dator och mina barn med i sociala medier. Eller känner du till någonting i historien där det skulle ha varit ett sånt fenomen överhuvudtaget?
Nej, kanske inte. Jag tror så här. Jag tror att den yngre generationen har nog alltid lärt den äldre generationen saker också. Men aldrig i det tempot som vi ser idag. Inte på det ytterst påtagliga sättet, utan det har varit längre processer tidigare. Så att ja, jag ger dig rätt i att det är annorlunda idag än vad det är för, men inte att det skulle vara en helt ny mekanism så att säga.
Visst finns det ju så här mindre fenomen som är en turkisk familj flyttar till Sverige och så lär sig barnen språk, men inte föräldrarna. Och i och med att kommunikation och teknik går så tajt ihop numera, och ungdomarna har den här teknikkunskapen. Jag körde en föreläsning för en årskurs 3-4 på Åland. Så frågade jag på skoj, hur många av eleverna, alltså 9-10-åringar, har hjälpt mamma och pappa med dator och mobiler? Och samtliga räckte upp handen. Så det är ju lite intressant. Det tror jag inte att man skulle kunna hitta tidigare, att så konsekvent med kommunikation just.
Nej. Samtidigt är jag lite bekymrad. Jag är också ute och möter rätt mycket ungdomar. Och jag är lite bekymrad över att många av dem som växer upp idag, de har det, ska man säga, de har det så självklart och så gratis att vi håller på att tappa bort kanske en del av grundkunskaperna. Jag tror, om jag tittar på min 15-åring och hans kompisar, så är det inte många av dem som egentligen kan hjälpa sina föräldrar i någon högre omfattning. Alltså, skaffar vi en ny tv och ska ställa sin kanal på den, så är det jag som får göra det till honom istället för tvärtom och sådär. Så att, ja. Katarina Graffman har skrivit en rapport, hon är etnolog, och hon har skrivit en rapport som heter Generation Noll Koll. Och den handlar lite grann om det här att de som växer upp idag med internet och med de här, alla de här sociala och digitala nätverken och möjligheterna, att de reflekterar så oerhört lite över vad det egentligen är för någonting och hur fascinerande det är, för att de har det i modersmjölken och det blir fullständigt naturligt för dem. Och att det finns lite grann en problematik i det där, va? Att man blir inte så duktig på det som man skulle kunna bli egentligen. Och igen, jag tror att skolan har ett jättestort ansvar där i att försöka lyfta upp det här till någonting som man faktiskt behöver ägna sig åt. För man behöver faktiskt pyssla lite grann i skolan och att försöka förstå. Va? Som ett jätteenkelt exempel, 9 av 10 gymnasieelever som jag stöter på idag har aldrig någonsin testat vad som händer ute i vänsterkanten på Google efter att ha gjort din första sökning. Alltså det här med att du kan massera sökresultatet och du kan välja att bara titta på vissa källor och du kan välja tidsspann och så vidare. De har inte reflekterat över att det finns där överhuvudtaget. Va? För Google, du skriver någonting i sökrutan och sen klickar du på det översta resultatet och så är du färdig. Va?
Du har helt rätt att det är en jätteutmaning för skolvärlden. För jag menar, hur ska de med trovärdighet kunna få dem att lyssna, ungdomarna, om de inte ens är med på Facebook, knappt har mail? Och sen i sin tur så är ämbetsmännen som bestämmer läroplaner och så vidare är ju inte heller överrepresenterade precis.
Nej, verkligen inte.
Och på Åland så det är som ett litet land då. Och därför är det ganska fascinerande att politikerna, de börjar ju snaja här på Åland nu. Vi har ju en egen lagting som motsvarar riksdagen, det är 30 där. Och 25 är med på Facebook. Och av ministrarna så är 5 av 6.
Det är fantastiskt. Och vi snackar om förutsättningar.
Ja, så att jag har ett litet hopp här faktiskt. Jag är lite tangerad, men har du en personlig social mediestrategi? Vi har ju varit inne på det här med personligt kontra privat, men har du någon annan?
Ja, men det har jag. Alltså, ska man koka ner den till en one-liner så kan man väl säga att min strategi, min digitala strategi, min online-strategi. Att alltid sträva efter att utnyttja digitala och sociala kanaler så mycket som möjligt i allting jag gör. Utnyttja låter hemskt, det är fel ord. Att nyttja kanske jag ska säga istället. Så att det verkligen blir en integrerad del i allting jag gör. Åtminstone att jag väljer att prova på det en gång. Jag menar, i samma ögonblick som du kan beställa mat på nätet så är det ju klart att man måste testa det. Va? I samma ögonblick som du kan, du vet, alla de här tjänsterna som dyker upp hela tiden. Att hela tiden prova dem, att hela tiden försöka hitta nya och bättre sätt att utnyttja den digitala utvecklingen. Och sen är det väl lite grann det som jag ofta lyfter fram, alltså be honest and do good shit, att jag verkligen försöker vara ärlig och leva det här mediet på ett sätt som gör att jag lär mig maximalt av det också.
Jättebra. Sista frågan som jag har, så vad är din relation till Åland, eller vad känner du till om Åland?
Jag har en god vän som har mycket kopplingar till Åland, han heter Kurtis Lindqvist. Han är en av Sveriges duktigaste IP-tekniker. Han driver ett företag som heter Netnode och slåss för IPv6. Det är väl ungefär den relationen jag har till Åland. För Kurtis har jag förstått att man är lite egen på Åland, men jag tycker man är det på ett vackert sätt. Jag är hemskt sugen på att komma till Åland en sommar och lära mig vad den specifika kulturen handlar om. För någonting är det.
Ja, jag tror att om man har hört till någon storebror som vi har gjort då, historiskt sett. Först Danmark ägde oss för länge sedan. Sen Sverige, sen Ryssland och nu Finland. Så blir man egentligen en ålänning. För man ska inte lura sig på mitt efternamn, för att jag tog min frus efternamn. Så hette Jansson före det. Så jag är ganska tvättäkta ålänning. Men det var lite branding faktiskt tänkt när jag tog hennes efternamn. För det fanns 5 stycken Mats Jansson till på Åland.
Det där är ju någonting vi har pratat ganska mycket om och skrivit ganska mycket om nyligen. Det här problemet med att dela namn med en kändis och inte vara den kändisen. Så att det var väl ett klokt val kanske att du brandade om ditt efternamn. Har du sett några effekter av det då?
Nej, absolut. Och det, till exempel kan det vara, om jag var i kontakt med någon för 5 år sedan i Sverige, så kommer de ihåg mig. Och mycket det är att har ett utländskt efternamn och så någon som pratar åländska, då, det sätter sig ganska djupt faktiskt.
Hur många generationer ålänning är du?
Kanske det är åtminstone en 7-8 generation tillbaks. Men det är inte totalt inavel, utan då finns det lite annat också.
Så mamma och pappa var inte kusiner, va?
Nej, tack och lov. Jo, hade du hunnit fundera på den här låten?
Ja, men jag tror jag gör så. Jag kör We Are The World.
Jag tycker att det är skitbra. Ja. Det är ganska roligt för att jag har ju fått lite olika. Elvira valde It's My Life med Bon Jovi.
Men det är ju lite så här, det blir ju lite smörfest av det alltså. Det är inte precis några edgy låtar vi väljer, utan det är ju Imagine, It's My Life, herregud. Och så då We Are The World, vad är det för människor vi är? Ja, nej, men det är väl så.
Lite nätkärlek, det borde ju vara mera punk egentligen, det håller jag med
om. Ja, men jag tror det finns nog något symptomatiskt där i det. Jag tror det är att vi tycker ändå att nätet är sådär lite mjukt och lite fluffigt och lite varmt och omfamnande. Det är lite sånt. Det är de smöriga låtarna som, det är det smöriga nätet vi gillar.
Jättebra. Det var jätteskojigt att få prata med dig, Jocke, äntligen.
Ja, detsamma. Vad mysig du är. Vad skön radioröst du har. Det hörs till och med på Skype.
Vad roligt att höra, för att det var skitknepigt för mig i början att höra sin egen röst, för jag klipper ju själv.
Ja.
Och det som var lite lustigt var att efter 2 program så fattade jag att radio motsvarar ett socialt medium. Vet du vilket det är?
Twitter.
Därför att jag har ingen jäkla aning om någon lyssnar på mig. Och jag måste förtjäna mina lyssnare. Och till att få en dialog så krävs det lite mera. Få folk att aktivera sig och ringa upp. I och för sig har jag inte tillåtit det nu, för jag sköter all teknik själv under studion, så jag försöker ta det på och på.
Ja, vad häftigt. Nej, det är... Står precis vad du menar. Det var jättekul att prata med dig, Mats.
Jo, och du är jättevälkommen till Åland. Jag ska försöka få till någonting. Ha det bra, Jocke.
Detsamma, Mats. Hej då.
Hej då.
Nej.